Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner. Så att din inre värld blir rikare.
I veckans avsnitt talar jag om självsabotörer. Hur vi ibland omedvetet saboterar för oss själva. Och viktigast av allt, hur vi kan göra något åt det. Därför handlar det här avsnittet om drakar, det vill säga våra inre drakar och hur vi kan lära oss att tämja dem. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Och det är Per Hed här som talar och idag har vi ett monologavsnitt. Då jag kommer att prata om drakar och självsabotörer. Så du är en människa, jag är en människa, vilket innebär att ibland, kanske till och med ofta, så saboterar vi för oss själva. Med hur vi tänker och hur vi känner. Jag ska förklara närmare och en metafor för de här självsabotörerna är just att vi har som drakar. Du kanske har en annan relation till drakar än vad jag har. En drake, en del anser att de är positiva, en del anser att de är negativa, spelar ingen roll. För principen är att en otämd drake saboterar för dig och en tämd drake hjälper dig. Så den här självsabotörer, drakar, exempel på det är ju till exempel man har överdrivna rädslodrakar. Så att man vågar inte. Att vara rädd är ingen drake, men att det är överdrivna rädsla eller perfektionismdrake är klassiker. Eller jag hatar mig själv drake. Eller jag slår på mig själv mentalt drake. Så vi har olika sådana här typer av drakar som vi kan gå och bära på. Och du har garanterat en annan drake som saboterar för dig. Och det märks extra tydligt om du sätter mål och går efter dina mål. Då brukar drakarna verkligen dyka upp. Om du verkligen går efter det du drömmer om det som är viktigt för dig. Det är oftast där drakar finns. Exempel när jag skulle skriva min bok Lär dig leva passionerat första gången. Jag har ju fallenhet för att skriva, det har jag ju förstått länge. Och det var något som störde att jag hamnade i flow, som störde att jag hamnade i mitt flöde så att jag kunde skriva obehindrat. Så att jag fick så kallad skrivkramp. Och en drake som fanns här var så här, ingen kommer vilja läsa min bok. En sån drake. Ingen vill läsa min bok. Det jag har att säga är inte värdefullt nog. Så vad går du och bär för typ av drakar? Kanske går du bär på en perfektionismdrake. Kanske går du bär på ångestdrake. Som kommer fram ibland. Behöver inte vara hela tiden. Utan kommer fram ibland. Kanske går du och bär på en sån här jag föraktar mig självdrake. Eller kanske en klassiker, jag kan inte drake. Eller jag kan aldrig lyckas med X eller Y. Drake. Men en annan typ av drake. Och varför kör vi metaforen av drake? Jag har ju tagit det här direkt från Michael Hall, grundaren av neurosomatik. Han är psykolog som jag också är skolad av. Han har myntat då metaforen om drake. Som är för självsabotör. Om du tänker på myter och sagor. Så förekommer drakar. Det förekommer i Shrek. I Sagan om ringen. Vi har också Sankt Göran som slogs mot draken. I Törnrosa. Och många andra sagor, berättelser, filmer, böcker. Så förekommer drakar. Och de kan skilja sig lite grann från varandra. De här drakarna såklart. I storlek, form och god eller ond intention och så. Men de har sina gemensamma drag. De är stora. De är farliga, de är läskiga, de sprutar eld. De har stort ego. Och de vaktar någonting väldigt värdefullt. Och de två vanligaste värdefulla sakerna de vaktar är antingen en guldgruva av guld och juveler. Eller så är det en prinsessa uppe i ett torn som ska räddas. Som oftast prinsen ska rädda. Och de måste dräpa den här draken för att komma till henne. Eller dräpa draken eller lura ut draken för att komma åt den här skattkistan. Så principen är när du tämjer eller dräper dina drakar. Då får du tillgång till din inre skatt. Så där har vi. I varje drake så finns någonting väldigt värdefullt. Det finns någonting att plocka från det som kan hjälpa dig framåt. Så principen är att all den här energin som draken kommer med, den går mot dig. Så den saboterar för dig. Det blir som en självattack, en drake. Och det du gör när du tämjer den är att du vänder energin så att den går med dig istället. Så samma energi som saboterar blir samma energi som hjälper och stärker dig framåt. Och om du lyssnade på förra veckans avsnitt så talade jag om meningsskapande. Hur du skapar mening, betydelser, övertygelser och så vidare. Och det är det som är kärnan kring en drake. En drake kommer inte ur ett vakuum utan det kommer av ditt meningsskapande. Du har skapat någon typ av mening, betydelse kring någonting som gör att det har blivit så sunkigt och laddat. Överladdat med toxisk mening, med giftig mening. Så att då håller den dig tillbaka. Och så om du har byggt en mening så att säga, om jag misslyckas betyder det att jag är en dålig människa. Då blir det en drake. Och dessutom kommer en drake med en drös av tankar och känslor som ligger som på varandra. Det är som det är som ett paket av betydelser, övertygelser, av tankar om dig själv, om andra, om dina förmågor. Det är paket av känslor på varandra. Till exempel, om jag känner en så kallad negativ känsla. Rädsla, ilska, sorg, skam, skuld. Så är inte det en drake, för det är bara en känsla. Och det är bra att vi känner känslor. Vi behöver alla våra känslor. Så de negativa känslor är inte negativa i den bemärkelsen. Att de är dåliga, de är negativa för de inte känns så sköna. Det är minus på känslan. Medan en positiv känsla känns gött, känns härlig. Så en negativ känsla, om jag till exempel är rädd, det är inte en drake. Men om jag blir rädd för min rädsla, nu börjar jag skapa en drake. För då boxar jag in den här känslan, den här emotionen, i någonting annat. Och sen kanske jag blir arg för att jag blev rädd på min rädsla. Och det här gör vi för att vi människor är ju meningsskapare. Så att vi kan inte skapa mening. Och vissa av de här meningsskaparna blir toxiska. Och de här drakarna kommer oftast från vår uppväxt. Vi lärde oss det när vi var barn. Så man kan metaforiskt säga att när du var barn så skapade du olika typer av drakar i syfte att skydda dig. Överlevnadsstrategier kan man kalla det. Och sen så är de internaliserade och tagit med sig som att de blivit som ett program. Du har tränat väldigt länge på att sätta dig i det här ångestdraken eller den här perfektionistdraken eller vad du har för typ av drakar. Du har tränat länge så du kan se att du är expert på det. Du är riktigt duktig på att sabotera för dig själv. Och viktig princip här är att en drake alltid har en positiv intention, ett positivt syfte. Den försöker hjälpa dig. Och har kanske troligtvis en gång i tiden även hjälpt dig. Så om jag uppväxt med att höra, exempel kan vara, ja men man har haft föräldrar som har haft en pedagogik som de säger bara till när det är dåligt. Och sen är det tyst när det är bra. Det kan ju skapa drakar som så här, vad jag än gör så är jag aldrig bra nog. En perfektionistdrake, det är aldrig tillräckligt och så vidare. Som exempel. Så uppväxt med de familjekultur vi uppväxt med i skolan och så vidare kan skapa drakar. Andra sätt att skapa drakar är såklart trauman. Att vi är med om en eller flera händelser som är så starkt emotionell påverkan på oss. Som gör att vi drar slutsatser från det. Och det blir drake. Och drakar kan också skapas av vårt tänkande i sig. Det är såklart andra exemplen i vårt tänkande. Men vi har så kallade kognitiva förvrängningar. Vi kan förvränga vårt tänkande. Kognitiv syftar alltså på tänkande. Så kognitiv förvrängning är alltså tankeförvrängning. Och vi kan, när vi är barn så lever vi med kognitiva förvrängningar. För att hjärnan inte är fullt utvecklad ännu. Sen när vi växer upp så ska vi i teorin bli av med alla dem. Det är bara att det är ingen som har en perfekt uppväxt. Hur bra föräldrar den hade, hur bra skola den hade och så vidare. Ingen har en perfekt uppväxt. Så att när vi växer upp så tar vi med oss några av de här kognitiva förvrängningarna. Och dessutom så får vi alla en släng av kognitiv förvrängning när vi är under stress. För när vi är under stress, då går hjärnan ner till sina mer primära funktioner för att avvärja ett hot. Det vill säga fäkta, fly eller frys. Respons. Och när vi är det, då har vi inte fulla tänkandet igång. Och där kan det också skapas sådana här drakar av. Om vi tränar på det väldigt länge, stressresponser. Så det behöver inte bara komma från vår barndom. Så vi har en massa exempel på drakar. Jag drog några nyligen. Jag ska berätta om en drake jag själv haft. Jag har haft massa drakar jag har tämt, kan jag säga. Men ett exempel var en vredesdrake jag hade förut. Jag har nämnt lite kort om det tidigare avsnitt i podden. Och den handlade om att jag inte fick för mig själv känna ilska. Det hade jag lärt mig från barndomen. Att ilska var inte okej. Jag fick inte höja rösten, jag fick inte, och så vidare. Så att jag hade en ilskedrake eller vredesdrake. Och den funkade på två sätt. Det ena, det var som två drakar som kom med den. Det ena draken var att jag svalde ilskan. Jag bara tryckte in den istället. Och så satte jag inte gränser och så vart jag en pushover eller en dörrmatta. Och den strategin hade jag med människor som inte kände mig särskilt väl. Som inte stod mig nära. Men jag hade en annan strategi med folk som stod mig nära. Eller den började likadant. Jag först tryckte in ilskan och sen så kom det ut i vredesutbrott. Jag vrålade och jag skrek. Jag var aggressiv rent verbalt. Inte fysiskt aggressiv mot människor. Men jag var verbalt aggressiv. Så det var som en vredesrake. Det var som en tryckkokare. Så det byggdes upp och sen kom det ut i vrede. Och det här var inget jättestort problem. Varken för mig eller min omgivning. För jag kanske fick några utbrott på människor. Några gånger per år. På föräldrar. Min bror eller någon nära vän. Men det var inte ofta. Det var ett problem när jag fick barn. Om du själv har barn så vet du att barn kan trycka på ens knappar. Och det är inga konstigheter. Det är vår uppgift som förälder att kunna hantera det. Jag kunde inte hantera det första 4 åren av min första 4 åren som pappa. Så det gjorde att jag ofta fick utbrott på mina barn. Och nu pratar vi inte om några gånger per år. Vi pratar om några gånger, någon gång till några gånger per vecka. Såklart i perioder var mer och mindre. Så, som jag vrålade, jag skrek och skapade kaos hemma. Det här var en stor jäkla drake. Det här var inte bara självsaboterande, den saboterade både för mig själv och för min omgivning, särskilt mina barn och barnets mamma då, som jag levde med. Och det var till den nivån att hon lämnade mig. Med all rätta. Det var jättebra att hon gjorde det. Hon lämnade mig, det var 2014 det här, och sen dess så har barnen bort hos henne då. Och när detta, jag höll ju på med NLP, höll på med personlig utveckling redan då. Jag började 2009 redan. Men det här var en blind fläck. Jag förstod inte, jag visste ju såklart om att jag fick utbrott. Och jag tyckte inte om det. Men det var ändå en blind fläck. För det gick emot min självbild. Jag är inte en person som håller på, jag är ingen arg person. Jag fick inte vara arg för mig själv. Och det här var problemet. Vredesdraken kom av att jag inte tillät mig att känna ilska. Och det var det som gjorde mig till en dörrmatta utanför nära relationer. Och det gjorde mig faktiskt också till en dörrmatta i nära relationer tills jag blev förbannad och då kom det ut i vrede. Och det var inte okej, för det här var ingen sund gränssättning. Och jag försökte bannlysa ilska i mitt liv och det var en del av problemet. Så när hon lämnade mig, slutet av 2014, så var det mitt wake-up call. Och det tog någon månad eller två och med samtal med nära vänner, särskilt en nära vän, som faktiskt fick mig att se sanningen för vad den var. Och det var att jag som pappa hade skapat kaos i hemmet. Både som pappa och som man till barnens mamma. Och när jag insåg det var inte bekvämt. Men det var första steget. Så steget att alltid tämja en drake, det är att bli medveten om draken. Nu blev jag svart på vitt medveten om draken. Jag bara, innan jag fortsätter den historien, de flesta drakar är inte så här jättestora. Behöver inte ha såna här katastrofala konsekvenser för att vara en drake. Men det här var en sån här stor drake. A mother of all dragons. Så när jag insåg det så bröt jag först ihop. Tänkte, vad i helskott har jag hållit på med? Och hur kan jag inte ha sett det här innan? Att det var ett problem. Och ur det föddes ett beslut. Och det beslutet var att jag ska bli den bästa pappan jag någonsin kan vara till mina barn. Och det beslutet var det som drev allting. Och det gjorde att jag tog tag i den här vredesraken. Och jag hade redan verktygen. Jag hade redan verktygen för det. Jag har samma verktyg jag använder idag med mig själv, med andra, med mina klienter. Så, och jag kommer berätta under det här avsnittet hur du kan tämja dina drakar. Är det stora drakar, gör det med hjälp av någon coach eller terapeut som faktiskt vet vad man håller på med. Men små drakar kan du även tämja på egen hand. Teoretiskt kan du tämja en stor drake själv, men jag rekommenderar inte det för risken att det fastnar ett emotionellt tillstånd som inte är så skönt. Så det är på egen risk. Men det kommer jag gå igenom sen. Det jag själv gjorde då efter det här beslutet var att jag tillät min ilska. Så jag sa bokstavligen till mig själv, jag ger mig själv tillåtelse att få känna ilska. Att jag får vara arg. Så jag sa den flera gånger, jag ger mig själv tillåtelse att känna ilska. Jag får vara arg. Jag har rätt att vara arg. Jag har rätt att känna ilska. När folk går över mina gränser får jag vara arg. För det är så det är med ilska. Att ilska känner vi när vi upplever att någon går över en gräns eller en värdering som vi själv har. Notera när vi upplever, vi kan tolka fel fortfarande, men det är ändå det budskapet ilska har. Så när jag tillät den så kom det invändningar. Nej, men jag kan inte tillåta ilska, då blir jag en skitstövel. Och då började jag nästan skratta och känna, vad fan har jag betett mig som i 4 år nu? Som en skitstövel. Nej, jag blev arg. Och så då sa jag till mig själv, jag ger mig själv tillåtelse att känna ilska utan att bli en skitstövel. Så det här tragglade jag med. Jobbade med det här med tillåtelse med ilska. Och det som hände då var att jag tämde min drake. Jag tämde den här jäkla vredesraken. Och det kom många bra effekter. Men den viktigaste effekten av det är att jag inte haft ett enda vredesutbrott på mina barn eller på någon annan sedan januari 2015. Kanske låter otroligt. Eller otroligt snarare. Men det är sant. Jag har inte haft ett enda vredesutbrott på någon. Jag har varit arg. Jag har höjt rösten. Men jag har inte haft ett utbrott. Och det har varit kontrollerat. Och dessutom det som hände var att jag varit bättre på att sätta gränser. Jag varit inte längre en dörrmatta i varken ytliga eller nära relationer som regel. Så att jag varit bättre på att sätta gränser och sätta gränser lugnt. Så hur jag tämde min drake var att först jag tillät min ilska och sen la jag lugn på min ilska. Att min första respons när jag blir arg är att bli lugn om min ilska. Och när jag blir lugn om min ilska, då kan jag sätta gränser lugnt, tydligt, utan att bete mig ovärdigt, utan att förlämpa den andra, utan att bara skrika. Jag har fortfarande förmågan att skrika, men väldigt, väldigt sällan det behövs. Det skulle vara om någon verkligen går över en gräns, fast jag sätter en gräns och fortsätter. Ja, då är det dags. Då är det rimligt att höja rösten. Till och med att skrika om det skulle gå så långt. Men de flesta fall behövs inte det. Så jag tände min vredesrake. Så nu undrar du kanske, hur kan du tämja drakar? Så det finns många sätt att tämja drakar. Och du kanske vet egna sätt. Om du håller på med personlig utveckling har du lärt dig massa verktyg. Jag själv använder ju främst NLP och neurosemantik som verktyg. Men det finns andra metoder som också funkar. Jag vill vara väldigt tydlig med det. I neurosemantik så har vi faktiskt 5 angreppssätt att tämja drakar på. Och jag tänker gå igenom de 5 sätten med dig nu. Det första sättet vi kan tämja drake, eller vapnet, eller kalla vad du vill, det är att sätta namn på din drake. Och namn använder vi vår förmåga att kategorisera. Vår förmåga att kategorisera, en del anser att det är negativt, det är en fantastisk förmåga vi har. Vi kan använda den både plus och minus. Så vi sätter, namnja draken gör vi 2 steg. Först, sätt vilken kategori, vad är det här för typ av drake? Som en vredesdrake var just kategori vredesdrake. Eller en perfektionismdrake du går runt med. Eller är det en jag hatar mig självdrake som kommer fram ibland. Är det en ångestdrake, en depressionsdrake? Är det en annan typ av drake? Så det är steg 1 i namnge. Vad är det för typ av drake? Och steg 2, då lägger du humor på draken med att ge den ett roligt eller ett gulligt eller löjligt namn. Så min vredesrake fick heta Arjo. När kom Arjo fram? Jag hade en gång en sån här teknikdrake. Som när tekniken strulade så blev jag vansinnig. Så jag satt och skrek på den här jäkla datorn eller mobilen. Eller programmet på datorn som krånglade. En sån här vredesrake. Nej, förlåt. Teknikdrake. Och så då satte jag kategorin. Okej, det här är en sån här teknikdrake. Och namnet på den var tekniken vägrar tala tillbaka till mig, drake. För jag satt och skrek på dem, varför funkar det inte? Och den svarade ju inte. Så det var väldigt komiskt när jag satte, den vägrar tala tillbaka till mig, draken. Så namnger den. Och det finns många roliga namn, ta hjälp av någon och sätta roliga namn om du behöver. Klassiska, hade en som har jobbat med depressionsdrake en gång i tiden. Hon hade inte en klinisk depression, för då räcker inte bara att göra det här, då behöver du mer professionell hjälp. Hon hade en depression som gick ner ibland. När det gick bra för henne i företaget så gick hon ner som en depression i 2 veckor ungefär. Och sen kom hon ur det, men då tappade hon allt momentum i företaget. Så det var en drake så att hon inte var värd framgång. Det var massa sådana här saker som låg bakom det. Så det var kategorin depressionsdrake och hon döpte den till Depo. Min lilla Depo. Och då gick det från att vara stor drake till en liten så här knähundsdrake. Så namnger draken väldigt effektivt. För kategorisera i sig gör att du får lite mer distans till den. Och när du sätter roligt eller gulligt namn på den så får du humor på det. Och humor vet vi psykologiskt är läkande. Så det är angreppssätt 1, namnge. Andra sättet är att omfamna draken. Och det var framförallt det som hjälpte mig med vredesdraken. Jag ger mig själv tillåtelse att känna ilska. Omfamna är synonym med att acceptera. Acceptera är alltså att jag ser verkligheten för vad den är utan att döma den. Det är inte samma som att godkänna eller tolerera. Utan det är acceptera. Jag ser det för vad det är. Paradoxalt nog. Det vi accepterar är det vi kan förändra. Det vi inte accepterar är väldigt svårt att förändra. Så vi accepterar. Så tänk nu, draken är stor. Bara, jätteläskig och den stör dig och den saboterar för dig. Och säger bara, men det är lugnt. Kom drake, kom in en omfamning här. Ja, kom in här. Jajamän. Så här. Och draken bara, kom in. Och du kommer ihåg att det är din drake så du kan omfamna den hur du vill. Så bara, omfamna den här draken. Kanske ge en pussattack också. Puss på kinden. Omfamna draken. Principen är att när vi gör det då får du bort mycket av det här sunket som ligger. Och får du kontakt med själva grundkänslan. Och det jag gjorde med min vredesrake. Min vredesrake var ju inte bara ilska. Det var ilska på ilska och rädsla på ilska på ilska och så vidare. Det hade massa sådana här så kallade metatankar, metakänslor om det. Där omfamna, då får du bort, om inte alla så delar av de här metakänslorna, metatankarna. Som boxar in och gör det sunkigare. Så omfamna, så namnge, sen omfamna. Och sen tredje angreppssättet är att analysera draken. Tänk nu att draken kommer in på din mottagning. Du lägger den ner i soffan och sen så frågar du draken, vad gjorde din mamma mot dig? Nej. Skämt åsido, men du analyserar drakar. Principen är så här, en drake är bara stor och mäktig och saboterande för att den är vag och otydlig. Till exempel om du har en drake och säger att om jag gör ett misstag betyder det att jag är en dålig människa. Det är väldigt otydligt och vagt. Då kan du fråga, vad är det som triggar igång att draken kommer fram? Okay. Hur vet jag att jag blir dålig människa för att jag gör ett misstag? Hur många misstag behöver jag göra för att räknas som en dålig människa? Räcker det med ett misstag? Två? Tre? Var går gränsen? Vad är alla typer av misstag? Som jag borstar tänderna lite fel, blir en dålig människa då? Är det bara misstag på jobbet? Eller vilka typer av misstag gör att jag blir en dålig människa? Så vi kan analysera hur draken är uppbyggd. Och drakar som blir analyserade, de tappar sin kraft. Så att vi analyserar den med att klargöra exakt hur funkar den? Hur funkar den här draken? Hur gör jag mig själv deprimerad? Hur skapar jag min ångest? Hur skapar jag min vrede? Eller hur gör jag? Hur funkar den här? Och det här kan också klargöra hur försöker den här draken hjälpa mig? Det är också en del av analysen. Vad är det positiva syftet med draken? Så hör och häpna, positiva syftet med min vredesdrake var att undvika att jag skulle bete mig illa. Effekten blev att jag betedde mig illa. Men positiva syftet var att jag inte skulle göra det. Det är därför jag inte tillät ilskan. Sen var lösningen det motsatta, att tillåta ilskan för att låta bli att bete mig illa. Men det är en annan sak. Så effekt och intention, eller effekt och syfte är inte riktigt samma sak alltid. Så det är analysera och svälta. Fjärde sättet är svälta draken. För tänk att det här draken är bara stor och mäktig för att du matar den. Du matar den med hur du pratar med dig själv. Ditt inre självprat. Så vi alla människor har inre dialoger. Vi pratar med oss själva på insidan. Och hur du pratar med dig själv ger mat till din drake. Så jag hade en stressdrake en gång som kom fram när jag hade mycket att göra. Och det gjorde att det gjorde att jag har svårt att hålla fokus på en sak. Så jag började multitaska. Vilket gjorde att det tog ännu längre tid. Och vart jag ännu mer stressad. Så att det var en stressrake som fick mig må pyton. Och den gjorde mig ineffektiv. Så att jag fick inte ens gjort det jag var stressad över att jag behövde få gjort. Eller jag fick inte gjort det tillräckligt snabbt då. För att jag multitaskade istället för att hålla fokus på en sak i taget. Den tog mig ur fokus. Det är så den saboterade. Positiva syftet var att de försökte hjälpa mig att bli klar snabbt. Det fick motsatt effekt, men det var ändå syftet. Och hur jag matade draken var att jag sa i väldigt högt tempo för mig själv, jag måste bli klar fort, jag måste bli klar fort. Så gick jag prata med mig själv på insidan. Jag måste bli klar nu, jag hinner inte. Så det var de orden och då den rösten. Hur vi kan svälta draken är att flera sätt. Det jag gjorde var att jag skiftade den här rösten. Den här klassisk NLP-teknik. Skifta den här inre rösten till att låta annorlunda. Så istället för att säga, jag måste bli klar nu i den rösten, så gjorde jag den i slow motion. Jag måste bli klar nu. Och det avtog, det gjorde att det var ganska komiskt, det var roligt och drakmaten försvann. Så principen är att draken blir som en benrangel. De är inte så stora och mäktiga än om en benrangel. Så att du kan göra om din inre röst till en, gör en slow motion, du kan snabba på den. Du kan fråga dig själv, vems röst hör du? I mitt fall var stressdraken var min egen röst, men i andra fall kanske du hör en förälders röst. Din mamma, sin pappas eller en lärares eller någon annans röst. Eller så är det din egen. Eller en yngre version av dig. Den rösten. Så att du kan skifta vems röst du hör. Vad händer om du gör om till Musse Piggs röst? Långbens röst? Kalle Ankas röst? Om man har så en röst som säger, jag är så jävla dålig. Okej, okay. Vad händer om Långben får säga, och gårs, jag är så jävla dålig. Hur skiftar det? Eller du kan göra om det till en riktigt sexig röst. Mm. Jag är så dålig. Eller annan typ av röst. Så skiftad inre rösten är väldigt effektivt för att svälta en drake. Andra sätt att svälta draken är att sätta gränser mot den. Att du bestämmer dig för att, nej, draken får komma fram där men inte där. Du får göra på det här sättet, inte det sättet. Sätta gränser, det är också ett sätt att svälta draken. Och sen femte angreppssättet är nya resurser till draken. Du ger draken nya resurser, ny uppgift och nya medel. Du kan tänka dig så att din drake skapades av dig. Det kanske skapas ju trauma eller uppväxt och så vidare, men det är ändå du som skapat den när du var barn. Omedvetet såklart, och det var inte ditt fel att du skapade draken som barn, så det har ingenting med skuldbeläggande att göra. Bara konstatera att du skapade den en gång och då gav du den här draken en uppgift. Och du skapade den i syfte att skydda dig mot något. Och då gav du den här uppgiften att göra på det sättet de gör idag. Och draken har egentligen bara utfört sin uppgift ypperligt bra. Och har varit haft en trogen tjänst mot dig i alla dessa år. Så när du ser det perspektivet kan du tänka, det är dags att uppdatera arbetsbeskrivningen på den här draken. Så att den hjälper dig istället. Så du kan ge en ny uppgift och sen nya resurser. Vad händer om du ger resurser av kärlek? Resurser av acceptans. Resurser av lugn. Så för min bredesrake, det när jag omfamnar, ger mig själv tillåtelse att känna ilska, så gav den resursen sen lugn. Och sen gav jag den resursen också kärlek. Så den kärleksfull, lugn ilska. Helt annan respons än ilskan ilska som jag hade innan. Kärleksfull, lugn ilska. Så du kan ge den här draken flera resurser. Till exempel då, kärlek, lugn, nyfikenhet kanske. Vad händer om du blir nyfiken? Vad händer om du ger den lekfullhet? Vad händer om du ger den självkärlek? Vad händer om du ger den tillåtelse att få vara? Och så vidare. Så du kan ge nya resurser. Så när vi gjort de här fem stegen, du namnger, omfamnar, analyserar, svälter och ger nya resurser. I majoriteten av fallen är draken sen tämd. Som sagt, små drakar kan du göra på egen hand. Kanske meddrakar när du blir mer erfaren, personlig utveckling, om du inte redan är det. Stora drakar tar alltid hjälp av någon, coach, terapeut eller liknande. Det gör jag. När jag tämde min vredesdrake gjorde jag inte bara på egen hand. Jag tog hjälp av det. Så, varför bör du runda av det här avsnittet? Notera för dig själv, vilken inre drake märker du av mest i ditt liv just nu? Vad är det som saboterar dig för ditt självförverkligande? Vad är det som saboterar för dig att leva i din sanning? Och vad skulle hända om du slutade kämpa mot draken och istället började tämja draken? Det var det jag hade bjuda på det här avsnittet. Så nästa vecka så ses vi igen. Och då kommer jag ha med mig en alldeles speciell gäst. Så att både förra veckan och den här veckan var monologavsnitt. Från nästa vecka så kommer jag ha en gäst igen. Förutsatt att allt går enligt plan. Så jag hoppas att det här avsnittet har gett dig värde. Du får gärna skriva till mig om du har tankar och reflektioner om detta såklart. Och så ses vi igen om en vecka. Ha det bäst så länge och må du tända dina drakar.